I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Och välkomna till Plugg 26 Plus,
din favoritstudentpodcast.
Vi är tillbaka igen.
Ja, och idag så har vi, Sara, det här har vi ändå pratat om länge.
Det här har vi pratat om sedan vi började med den här podden, det är 1,5 år sedan.
Att vi vill att CSN ska komma hit och förklara grejen med studiestöd. Och nu är du här!
Ja, äntligen!
Ja!
Välkommen!
Ja, tack. Vi är så glada att du är här verkligen. Berätta, vem är du?
Jag är Marie Holmberg, heter jag. Jobbar på CSN här i Stockholm. Om en vecka har jag faktiskt jobbat på CSN i 5 år.
Mm-hmm. Grattis!
Grattis.
Ja, tack!
Jubileum!
Ja, precis. Och jag har jobbat främst med som studiestödsutredare då, på Studiemedel Sverige. Men sen 1 år tillbaka jobbar jag med bidragsbrott faktiskt.
Oh. Oj.
Ja.
Det låter ju superspännande. Det gör jag, säger jag bara, nu vill jag typ så här höra alla stories om så con artists som har
gjort så spännande kanske det inte är egentligen. Men det är det jag jobbar med nu i alla fall.
Men vad innebär det i praktik? Liksom, hur ser en arbetsdag ut för dig?
70% är väl att vi som jobbar på bidragsbrott och skriver polisanmälningar. Då. Mm. Det är det vi gör mest.
Mm.
Sen har vi lite andra arbetsuppgifter också. Då, men det är väl vår huvuduppgift.
Men det är det folk som inte betalar det handlar om då?
Det handlar om sådana som... oftast är det att man kanske har läst någonting, kanske har gjort avbrott eller hoppat av och inte anmält till oss. Och då när vi upptäcker det så är vi skyldiga i grunden att anmäla alla för bidragsbrott.
Okay.
De största områden eller största så är väl de som pluggar utomlands helt enkelt och inte åker dit och pluggar utan skickar in förfalskade intyg och så då.
Oh,
det är väl
wow.
De som kanske är största boarna.
Men gör folk så? Alltså jag blir så här förvånad. Jag tänker liksom att när det är sådana saker att det handlar med som folk som har så här, glömt att betala. Men folk liksom utnyttjar verkligen systemet då, eller?
Jo, men de flesta skulle jag väl ändå säga försöker ju göra rätt. Men att ibland blir det lite tokigt. Men de som söker studiemedel till exempel för att studera utomlands och sen inte åker dit utan lämnar in förfalskade dokument. De gör ju det liksom med flit. Skulle jag ju tro då. För annars vet jag inte varför man skulle göra det. Mm. Men jag skulle ändå vilja säga att gemene man vill ju göra rätt. Mm. Men att man kanske inte alltid lyckas. Mm. Helt enkelt.
Mm. Det leder faktiskt mig till min första fråga. Som jag är jättenyfiken på. Det är så här, vad är det vanligaste misstaget som studenter gör?
Vanligaste misstaget? Du tänker när de skickar in ansökningar och så?
Ja, bara så här, i hela CSN-världen. Var liksom den här inte CSN-världen. Nu igen när du kommer på skrivbordet.
vet inte. Det kan vara lite olika. Men det vanligaste misstaget de flesta gör när de söker studiemedel första gången skulle jag vilja säga är att antingen är man så ivrig att man har kommit in, det är att man bifogar sina antagningsbesked. För när det gäller universitet och högskolor så får vi ju allting maskinellt från skolan. Mm. Så att vi behöver ju liksom inte ha att du är antagen till journalistutbildningen till exempel. Utan vi får ju det maskinellt. Vilket innebär ju att ansökan när den kommer in då stoppas upp. Istället för att den kanske hade kunnat gå rakt igenom maskinen och fått ett beslut inom 1-2 dagar. Istället ramlar den ut för handläggning för att en handläggare ska titta och konstatera jaha, den hade visst skickat in ett antagningsbevis. För vi måste ju ändå titta vad är det personen har skickat in. För det kan ju vara någonting annat viktigt som vi liksom behöver. Så det skulle jag väl säga är de största misstagen. Att man kanske bifogar sånt
som inte
man
behövs.
Inte behöver. Ja, eller skriver någonting på övriga upplysningar som... Det är inte jättevanligt, men man kanske skriver... Jag behöver pengar snabbt eller jag, det är inte jättevanligt ska jag säga, men det kan ju vara, ja men jag ska läsa det här eller ja, men någon annan upplysning som egentligen inte har någon relevans för CSN och det är ju inte alltid man vet det. Men allting som, ja men bilagor, man skriver något på övriga upplysningar, de ramlar ju alltid ut manuellt för att då måste ju en handläggare titta och se vad är det de har gjort. Är det något som är relevant för oss? Ja eller nej? Men det är nog det största misstaget skulle jag vilja säga. Rent ansökningsmässigt. Att man liksom...
att det liksom stoppar automatiken helt enkelt.
Ja, precis. För jag kan ju ändå säga att när det gäller universitet och högskolor så är det ju ändå ungefär 70% av alla ansökningar som går igenom maskinellt. Och då får man ju oftast besluten inom 1-2 dagar. Ramlar den däremot ut så att en handläggare behöver titta på den, då är det ju beroende på hur många som söker. Ibland kan det ta 2 veckor, ibland kan det ta 5 veckor. Så att det kan variera väldigt mycket, kan det göra.
Ja, för det har jag faktiskt tänkt på att det har gått, de senaste gångerna jag har haft kontakt med CSN så har det gått så snabbt, verkligen. Från jag har skickat in ansökan till det, så här, ah, godkänt.
Man bara, ja, men samma
jag var så här, de ja, hur har de hunnit det? Man vet ju hur många som sitter och skickar in dem.
Nej, men uppfyller man alla villkor så att man har klarat resultat och man, ja, men allting är rätt ifyllt och man har inga konstigheter. Alltså då klarar ju datorn av det. Datorn finns ju och den är ju liksom till för att hjälpa till i samhället. Skulle inte den finnas då skulle det nog ta väldigt lång tid innan folk får sina beslut kan jag tänka mig. Nej, men uppfyller man allting, inte skicka med något onödigt. Självklart ska man skicka saker om det har relevans. Men annars inte. Så, ja. Ungefär.
Nu vill ju jag fråga, vad är det konstigaste så här onödiga bilaga du har fått?
Jag vet att en kollega faktiskt fick en bilaga på en tårta en gång.
Alltså jag lovar, det skulle kunna vara jag. Alltså jag skulle kunna vara den som råkade bifoga en tårta.
Förmodligen är det ju det som har hänt, att den har skickat in dokument som vi har efterfrågat. Och så någonstans där så är det en bild på en tårta.
Ja, den har legat i någon bredvid i samma mapp.
Förmodligen. Ja. Och då blir man blir lite, alltså, men sådana saker gör ju faktiskt att man, det förgyller ju lite dagen. För man blir ju lite full i skratt. Och så liksom, det är ju lite roligt ändå. Och i det här fallet så var det ändå relevanta saker den hade skickat med också. Hade det bara varit tårtan, inte så kul.
Tack.
Ja, men det skulle nog säkert kunna hända mig. Att vara så här, ah, du ska ha den här filen och den här filen, den här filen och den. Och så bara upptäcker man så här, efter man har tryckt sen. Så bara, nej det var tårtan.
Yeah. Ja, precis. Men det var väl trevligt i och för sig. Men det är väl något. Så här, lite halvtokigt i alla fall.
Ja, eller
hur? Verkligen.
Vad har du för nästa fråga?
Jo, men jag har, om man tar motsatser liksom, till vad man inte ska göra. Vad ska man göra om du ska liksom, lägga upp så här. Det här perfekta sättet att använda CSN på.
Har du använda
CSN? Eller använda, utnyttja CSN. Där, liksom, vad är dina tips och tricks till studenter som vill ha studiestöd?
För det första är väl då att ansöka i tid. För om den inte går igenom maskinellt som vi har pratat med så kan ju handläggningstiden variera väldigt mycket beroende på var man är i terminen. Och när det gäller då studier i Sverige så kan man ju rent generellt söka innan man ens är antagen. För vi betalar ju aldrig ut pengar. Dels ska man ju lämna en studieförsäkran när studierna börjas på terminen. där du själv intygar att du har påbörjat studierna. Och sen ska ju finnas någon sorts registrering från skolan. Så att vi, även om du söker och blir beviljad, så betalar vi ju aldrig ut om du inte har någon sorts godkännande från skolan att du har påbörjat dina studier. Däremot när man ska läsa utomlands, om man säger att man ska åka iväg, då ska man ansöka först när man blir antagen. För då vill vi ha antagningsbeskedet, i och med att utländska skolor skickar ju inte maskinella rapporter till oss.
Nej.
Så där är det inte en onödig bilaga, utan där ska den liksom vara med.
Mm.
Men i Sverige är det ju så att bara du vet vad du vill läsa, vilka terminstiderna är, vilka poäng ska du läsa, så kan man göra en ansökan om man är osäker på att man uppfyller alla krav. Och så. Vi säger att man har läst och kanske ska börja läsa efter 5 år igen eller något. Så kan man skicka in en ansökan för att se att man uppfyller det man behöver då.
Mm.
Så det är väl ett tips. Sen är det väl ett annat tips, är väl att söka, om man vet vad man ska läsa, att man söker 2 terminer i taget. För man kan ju söka 1 år.
Mm.
Och helst skulle jag väl lite beroende på vad man, hur man läser då, men det bästa är ju att söka höst, vår. För vi har ju alltid, nästa gång man söker så gör vi ju alltid en resultatprövning. Och då kan ju resultaten hinna komma in under sommaren.
Mm.
Det är ju oftast på universitet och högskolor, ni har ju inga jullov.
Nej.
Utan där går ju terminen 1, så söker man då höst, vår. Nej, tvärtom.
Mm.
Vår, höst. Och sen ska söka våren igen, då hinner oftast inte resultatet komma in. Och då blir det att ansökan kan bli försenad av den anledningen att vi väntar liksom på att det ska komma in. Om man inte har uppfyllt de här kraven redan när ansökan kommer.
Men om man pluggar vår, höst, borde man egentligen då först söka för ett halvår och sen söka för ett helt år? Kan man göra så? Om man börjar,
ja, det kan man
plugga...
ju göra. Man kan ju söka en termin och sen 2 terminer.
Ja.
Men fördelen med att söka 2 terminer är ju att även om du söker då vår, höst, så kan det ju vara att du ändå under, om du skickar in ansökan i december, så kan du ju ändå i december uppfyllt kravet redan. Om du har klarat alla studier så har du ju liksom uppfyllt ditt resultatvillkor då till exempel. Och då är det ju inga problem. Mm.
Men det här förklarade faktiskt, tänkte jag, för jag har en klasskompis som har hon sökte bara för hösten.
Mm.
Och nu så blir det för dröjt innan hon får utbetalningen, för att hon inte gjorde det 2 terminer i taget.
Precis. Och då, det kan ju vara så att, lite beroende på hur man läser kurser då, men ibland kan det ju vara 2 lite längre kurser. Och det är klart, då kanske man behöver den här sista kursen också för att uppfylla, beroende på vad man är bland terminerna, resultatkravet då.
Exakt.
Så vet man vad man ska läsa, så är det bättre att söka för 2 terminer. Man kan ju alltid ändra på vägen. Så att även om jag söker 2 terminer, så kan man ju ringa in och ta bort den andra terminen om det är så att man inte ska läsa den. Eller byter utbildning eller vad det nu är man gör. Så att har man möjlighet, så är väl 2 terminer det bästa.
Vad heter det? Vi har ju fått in några lyssnarfrågor också.
Mm.
Och en av dem, eller 2 av dem faktiskt, rör just studieförsäkran.
Ja.
Och då var den ena frågade varför man från vissa ställen måste göra en skriftlig studieförsäkran, och varför man i vissa fall kan göra det online. Vad beror det på?
Mm. Många av skolorna är ju maskinella, det vill säga att de skickar till oss den här eleven läser, vilken nivå man än läser på. Att nu läser Kalle det här. Och då kan man ju lämna en studieförsäkran. Ni kan ju lämna då en studieförsäkran maskinellt, för då kan vår dator para ihop skola och elev. Så. Sen är det vissa skolor fortfarande då som rapporterar manuellt till oss. Och då behöver vi en skriftlig studieförsäkran där både eleven och skolan skriver på att de här uppgifterna stämmer. Så att det kan ju vara en av anledningarna till att det kan vara olika. Sen är det ju också att om man då läser vid 2 skolor.
Mm. För det var nästa fråga. Om man läser vid flera skolor och som är både yrkeshögskola och universitet.
Ja.
Varför?
Och då är det ju för att vår inte maskin klarar av att känna av det. Därför vill vi ha ett skriftligt ja. Studieförsäkran helt enkelt.
Så att man kan slå ihop båda?
Ja. Liksom.
Men nu kommer jag då med den där dumma frågan. Alltså jag har liksom aldrig fattat vad studieförsäkran är. Alltså vad är liksom funktionen med det? För att det känns som att det bara så här, ja, jag studerar där, jag studerar. Mm. Eller så här, vad har den för funktion?
Funktionen har att vi vill veta att du verkligen börjar dina studier. Man lämnar ju en vid varje termin eller varje studieperiod. Och det kan ju vara så att vi säger nu bara hypotetiskt då, att du lämnar den på hösten, du börjar studera, du hoppar av, säger vi, eller slutar, eller ja, inte vet jag. Du anmäler inte det till CSN, skolan anmäler kanske inte det till oss, för det är inte säkert. Då skulle ju vi, om vi då inte ville ha en studieförsäkran där, att du påbörjar terminen i januari då, den andra, då hade ju vi bara fortsatt betala utan att.
Ah,
så att det är liksom lite kontroll att, jo, men jag försäkrar att jag har påbörjat, jag har läst mitt beslut, det är det här jag ska studera, och ja, jag har påbörjat det. Det är liksom det, vi vill liksom ha ett försäkran från er att ni läser det ni ska helt enkelt.
Mm. Men för den här terminen som precis började nu så fick jag lämna min studieförsäkran innan vi hade påbörjat terminen i skolan.
En vecka innan kan man kan göra det en vecka. Och jag ska vara helt ärlig och säga att jag vet faktiskt inte varför. det erkänner jag gärna.
Nej, för jag fick ju den godkänt också innan jag ens hade. Så jag bara så här, jag kan bara säga inte komma på måndag. Så, för skolan
men då är det ju så att skolan har ju skickat då att du har registrerat. Och det så ska det väl egentligen inte gå till.
De känner sig ganska trygga för att jag ska komma tillbaka.
men ibland kan det bli så att skolan skickar in för tidigt. För egentligen ska inte registreringarna komma förrän skolan, att de vet att du har börjat. Men då kan det bli lite så. Men som sagt, jag vet faktiskt inte själv varför man kan. Men en vecka innan kan man lämna en studieförsäkran. Men samtidigt så är man ju, och det vill jag ändå betona då, att man är ju anmälningsskyldig. Så att även om du hade lämnat en studieförsäkran nu i måndags och inte påbörjat dina studier nästa måndag, så är du ändå skyldig att anmäla det till oss. Och hade du inte påbörjat där och vi inte hade upptäckt det då lite längre bort och vi hade börjat göra återkrav och allt det här, då kan ju ärendet hamna hos mig då.
På brottskontoret.
Där vill vi inte ha er, om jag uttrycker mig så. Ju färre ärenden vi har, desto bättre är det ju faktiskt. Så att det är ju alltid upp till individen själv att ta ett ansvar. Så skulle jag vilja säga.
Ja, det för mig också in på nästa lyssnarfråga som vi har fått. Och den handlar just om att hoppa av.
Ja.
Att om man har sökt CSN för en, vi säger att man har sökt för två terminer då, och inte börjar sin andra termin, eller snarare om man hoppar av i mitten på en termin, eller i mitten på ett program, blir man återbetalningsskyldig då? Eller hur ska man gå tillväga?
Så fort man bestämmer sig för att nu vill inte jag läsa mer. Då ska man ju då anmäla till skolan, tänker mig. Men då är det ju viktigt att man har ju anmälningsskyldigheten som vi har pratat om. Och man har en vecka på sig. Så att från och med datumet du vet liksom att det här ska jag hoppa av, så har man ju minst en vecka på sig. Så att bestämmer du dig på måndagen att nej, nu hoppar jag av. Ja, men då ska man meddela det till CSN. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan ringa, man kan gå in på mina sidor på csn.se där, där man loggar in och anmäla avbrott. Är det så att jag idag har bestämt mig, nej, men jag har sökt CSN fram till juni, men jag kommer hoppa av efter halva för jag läser bara de två första kurserna eller vad det kan vara. Vet man det redan nu, då är det ju bättre att anmäla det så att vi inte hinner betala ut för mycket pengar. För vi betalar ju alltid förskott. Det är väl där lite kruxet är att vi betalar ju förskott, så att ju fortare man anmäler en ändring, desto bättre är det, helt enkelt. Och man ska ju tänka på att skolan skickar ju inte alltid in ändringarna så snabbt, att det är avbrott eller uppehåll, utan man har liksom skyldigheten att göra det.
Alltså vår skola, vi har folk kvar på vår klasslista som jag tror aldrig dök upp i skolan första dagen i ettan. Alltså så att om de står kvar
och sen, ja, sen så.
Det är ju inte säkert att de blir registrerade kanske, för att jag kan inte hur de här klasslistorna ser ut då. Men man ska ändå, det är många som tänker, ja men nu har jag pratat med, ja, vem man nu pratar med på skolan, och så tänker man, nu sköter skolan det, men man ska inte lita på att alltid, för ibland kan det ju vara att de skickar in det ett par veckor senare, eller kanske inte alls, eller så skickar de in jättebra när de ska. Men ju fortare man gör en ändring, desto bättre, helt enkelt.
Ja.
Och att det är viktigt att man tänker på det. Så.
Ja, men och sen så tänker jag också så här, om man hoppar av och inte läser klart kurser som man har påbörjat, vad händer då?
Så länge skolan har sagt att man är där, alltså att man liksom har gått och gjort det man ska, om man säger. Och så hoppar du av efter halva terminen. Du behöver ju aldrig betala tillbaka det du har läst, om man säger då. För du har ju ändå gått i skolan fram till 7 december, säger vi. Och då har man ju rätt att ha studiemedel. Sen kan det ju vara att om vi har hunnit betala i förskott, att man eventuellt då kan få betala tillbaka det som man eventuellt inte har rätt till. Om det är 2-3 veckor man kanske har fått för mycket. Det kanske vi kan kräva tillbaka då. Det som däremot kan bli ett problem om man hoppar av mitt i, det är väl om man ansöker igen och man inte uppfyller de här resultatkraven som vi pratar om. Eftersom vi alltid vill att på högskola och universitet ska man ju ha uppfyllt ett visst krav varje gång man gör en ny ansökan för att ha rätt till studiemedel. Och då kan det ju vara ibland att man kanske inte, ska vi tänka, de första 40 veckorna är ju kravet 62,5%. Och resterande veckor är ju resultatkraven 75%. Så att det kan ju vara då att
75% godkänt.
Godkända resultat. Så att det som händer är ju då att du kanske läser en kurs, hoppar av mitt i, avbryter, och så hinner du kanske aldrig få någon poäng. Eller inte, du kanske har fått poäng men inte för den kursen du hoppar av. Då är det ju så att vi tittar ju alltid på, då skickar du in en ny ansökan och så tittar vi, ja men här har vi Sara, hon hoppar av men hon har fått 7 veckors studiemedel. Och då gör ju vi resultatkravet efter de 7 veckorna, vare sig du har klarat din kurs eller inte. Så det är väl det som kan bli ett problem oftast. Inte att man liksom, man får behålla pengarna och så, men problemet är oftast vid nästa ansökan.
Ja, precis. Och då kommer, hur ska man gå tillväga då vid nästa ansökan, alltså om man ska börja alltså en utbildning eller vad?
Man gör ju en ansökan och vi berättar då kanske att nej men det fattas, vi säger 10 poäng. Då har man ju, då får man ju läsa in de här 10 poängen och sen kan man få studiemedel igen i så fall. Är det.
Men hur, det är ju inte säkert man har råd att läsa in de 10 poängen om man inte får studiemedel.
Det kan ju bli ett problem då. Det håller jag med om faktiskt. Men det är ju så det liksom är, om jag får låta lite tråkig. Det är ju så reglerna är. Däremot kan det ju vara ju så ibland att man inte klarar resultaten för att man kanske har varit sjuk eller någon nära anhörig, eller det kan vara, och då man kan ju söka särskilda skäl. Men då ska det ju liksom vara något väldigt, så att man har varit väldigt sjuk eller alltså sådana specifika skäl. Det är inte jag hoppade av och klarade inte kursen. Det är inte ett sådant skäl då. Men ibland kan det ju faktiskt vara så att man blir sjuk eller någon nära anhörig blir sjuk eller någonting. Och då har man möjlighet att söka det. Och då får man ju pröva från fall till fall om man har rätt att få studiemedel eller inte.
Ja, för jag är ju norsk medborgare. Så för mig är det alltid lite kul att söka CSN. Jag måste fylla i väldigt många extra papper. Då måste jag liksom fylla i så här, men hur länge har du varit i Sverige? Varför flyttade du till Sverige? Bor du eller är gift med en svensk person? Alltså det är väldigt mycket så här privat information om mitt skäl att vara i Sverige som jag måste uppge. Och det måste jag uppge för varje år en gång till. Så det är liksom så här. Och då blir jag lite, men det har ju inte, okej, jag skulle kunna ha gjort slut med min kille liksom, men ska det påverka min möjlighet att få CSN? Eller, men de andra sakerna, när jag flyttade till Sverige, varför gjorde det, har ju inte förändrats. Varför måste jag liksom hela tiden ta upp det här?
Nu har vi ju en speciell avdelning som jobbar med den här delen, rätten till svensk studiestöd. Och jag är inte så insatt i de frågorna, men jag tror, om jag inte säger helt galet, att de kan göra beslut på ett år i taget. Det kan vara så att i vissa fall att de kan göra längre. Mm. Jag vågar inte svara på det, känner jag. Men anledningen är ju att alla som inte är svenska medborgare eller har permanent uppehållstillstånd eller så, där måste ju vi kolla om man har rätt till svensk studiestöd, för då ska man anses vara någon motsvarande då svensk medborgare. Och då måste de beställa alla de här frågorna, för det har väl med olika EU-rätten och ja, det finns en massa olika regler. Och det är klart, jag kan ju förstå att inte ni tycker att de har med att göra, men det finns ju olika, så här, man kan ju ha rätt för att ens man eller fru jobbar här eller ja, sådana olika saker.
Att ja, jo, alltså jag kan liksom, ja, men vissa frågorna fattar jag tycker är helt legitima, men i vissa fall så var det också här att jag nästan blir så här, jag vet inte själv vad jag ska svara på den här frågan. Liksom. Så här, du har ändå bott här så länge, så här, jag kan liksom inte ge en så här, det här är bara för jag bor i Sverige, punkt. Så här, ja, men jag bor ju här, eller jag har levt här i 8 år. Liksom. Så här, där skulle ni kunna få en del onödiga bilagor, tror jag. Ja, det här är en livsberättelse.
Det kan jag kanske tänka mig, jag vet inte faktiskt. Men grejen är ju den att om man nu fastnar, och det är ju samma sak om man fastnar i en vanlig ansökan, så om det är något man undrar över, så kan man ju faktiskt alltid ringa till oss, för vi har ju en speglingstjänst så att vi liksom kan se motsvarande. Vi kan inte hjälpa till att fylla i så att vi gör den och ni signerar den, utan däremot så har vi en speglingstjänst så att man kan ringa, ja men där ska du göra så och så den möjligheten har man ju alltid. Och är det någonting man undrar då när du fyller i de här, så kan man ju alltid ringa. För vi har ju en speciell avdelning som man kan ringa till där. Mm. Som jobbar med de frågorna. Mm. För det är ju både EU-rätt och... Ja, det är väldigt komplicerat, känner jag.
Ja, för jag minns att det stod så här... Första gången jag fyllde i det här så stod det typ så här... Har du en svensk sambo? Alltså en sambo eller något? Och, så var jag, och jag och Mikael hade liksom... Alltså vi bodde ju ihop. Vi hade liksom inte använt det ordet. Så jag var så här, kan jag skriva till min sambo? Är vi det? Det var liksom så här... Ska vi bli ihop nu? Så det blev liksom... Sen var
det liksom... Så sen.
Att vi tog nästa steg.
Ja, precis. Ja, men det är ju skönt att vi kan förtydliga sånt, känner jag. Ja, precis. Ja.
Vet du det? Nej, men jag har faktiskt ringt till den tjänsten. Ja. För jag har pluggat ett år i USA. På Broadway Dance Center. Och då vet jag att det var ju...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Så jäkla mycket papper som skulle in, både till den skolan för att komma dit och så här antagningen där, och sen så skulle det vara, alltså för att jag skulle få visat till att åka till USA. Alltså det var verkligen jättemycket saker jag skulle skicka in. Mm. Så det var svårt att hålla koll på allting. Men då ringde jag till den tjänsten. Och jag kommer ihåg att min första tanke var att så här, ja, nu kommer jag behöva stå i telefonkö i typ så här flera timmar. Om det här är skitjobbigt. Och sen så gick det jättefort. Och jag bara, var typ så här förvånad när de svarade. Och jag bara, hej, vad skulle jag säga nu? Jo, det här.
Men jag har inte övat.
Jag bara, precis, jag har inte hunnit tänka än typ. Men så det var faktiskt en väldigt bra tjänst, måste jag säga.
Ja, men vad...
Jag fick mycket hjälp.
Det är kul att höra. För i vissa perioder kan vi ju ha väldigt långa telefontider, för att det är ju många som vill nå oss.
Mm.
Och ibland är de kortare.
Mm.
Så. Men vi försöker ju liksom svara så fort som möjligt. Och vi försöker ju hjälpa alla så mycket det går. För vi vill ju ändå att studierna ska bli möjliga. Det är ju därför vi liksom jobbar där vi är. Så. Och vi vill ju liksom hjälpa till så mycket vi kan. Så att det ska bli bra.
Mm.
För det vet man ju själv om man ska göra någonting. Att man vill inte ha brev från olika myndigheter. Och man vill inte veta det. Och man vill liksom bara att det ska flyta på så gott det går. Och vi som arbetar på CSN, det är ju väldigt sällan vi ser de här som bara flyter rakt igenom. För de går ju på den här maskinella vägen. De har klarat sina resultat, de har fyllt i ansökningarna rätt. Ja, och så vidare. Och de ser ju aldrig vi. Utan vi träffar ju bara de här som behöver den här extra hjälpen. Eller det, ibland är det inte speciellt märkvärdigt heller. Utan det är bara liksom enkla saker. Så att,
de som skickar in en tårta.
Ja, precis. Tyvärr var den ju inte 3D då. men alltså, vi vill ju ändå hjälpa till. Det är ju därför vi liksom sitter där vi gör. Så.
Precis.
Så att,
ja, och så här, jag ska också kommentera att om CSN har lustiga frågor ska du veta hur det är att svara på den här flera timmars enkäten för att få visa till USA.
Ja, det kan jag också tänka mig.
Are you a terrorist? Vet ni hur svårt det är att trycka nej på den frågan? Eller typ så här, are you or have you been engaged in sexual prostitution? Man bara, vänta. Or selling sexual favors. Jag bara, nu är det också, nu vill man ju också skriva ja. Eller säga ja, liksom. För att det är så absurda saker.
Tvångstankar, bara trycker jag på allt.
Och den som är terrorist. Skulle den, vadå, säger den ja då?
Säger man
ja? Och vad händer när man säger ja? Vi kanske måste prata.
Det är som att
CSN
därifrån skulle ha en så här, kommer du utnyttja CSN på ett sätt du, som egentligen inte är lagligt, ja eller nej?
Ja, exakt.
Ja. Så det.
men jag tror att det har att göra med att i USA, om man har ljugit på en sån där, då hamnar man typ i fängelse direkt.
Ah,
för
okay.
att man har, betrayed.
Men man vill ju.
Men man vill ju det. Man ska, men samtidigt så här, då är, om man har det så ska man ju vara ärlig då. För då har man större chans att faktiskt få...
Ja, speciellt om man trycker, är du terrorist? Ja. Då är det bra chanser skulle jag säga. Där.
Ja, och så blir jag också bara, min pappa brukar kalla mig för terroristen ibland, räknas det.
Men du kanske slipper hamna i fängelse.
Ja.
För att du är ärlig.
Ja.
Då kommer du inte in, du får bara stå
utanför. Ja, precis, jag tänker så här, då kommer du liksom hämta sig, för är det på ambassaden man gör det här eller?
Nej, det gör man innan man åker till ambassaden.
Jaha.
Sen så blir man grillad på ambassaden.
Ja, men då kommer ju svenska myndigheter hämta dig då om du trycker att du är terrorist, då kommer de bara varsla liksom, eller hoppas jag de gör. Eller jag vet inte.
Nej, jag tror att om, nu när Trump sitter där så tror jag faktiskt att de kommer att hämta den när man säger att man är terrorist.
Nu spårar vi av här, känner jag.
Vi går vidare.
Ja, jag undrar så här, hur mycket pengar kan man få?
Ja, precis. När man läser då universitet, högskola, det är ju ingen skillnad om man läser på vuxenutbildning heller. Alltså, vi har ju bidraget och vi har ju lånet.
Mm.
Och bidraget är på runt 3300 för mig. Cirka.
I månaden.
3200 var det till och med. Per månad, ja.
Mm.
Så varje 4 veckors period är det det. Och sen har vi ju även lån då man kan ta på runt, vi ser, ska tjuvkika lite här, på 7400 kronor ungefär. Så att det är ungefär 10600 kronor man kan få.
Mm.
Med både bidrag och lån.
Ja, det är ju det jag får. Men Sara får mer.
Ja, för jag har jobbat och haft en inkomst som var lite, som var mer än 25000.
Spelar det roll alltså?
Men, och då står det så här, då kan du söka tilläggslån. Så jag bara, I'm gonna try.
Du tänker att du var över 25 år kanske.
Ja, men jag
har någonting om pengarna.
Då, ja, jo, men det är det. Det finns ju tilläggslån eller också.
Mm.
Och då som man har fyllt 25 och man ska arbeta då eller haft en inkomst av tjänst eller näring då året innan man börjar studera.
Mm.
Och den måste vara upp till en minimuminkomst. Mm. Och jag tror att det är ungefär 180-190 000 där då före skatt man ska ha tjänat. Och då har man möjlighet att få det här tilläggslånet. Och det är väl på runt 3 500 tror jag extra. per månad.
Alltså jag ångrar så mycket att jag inte tog det. Alltså jag kunde tagit det. Det är min nästa fråga. Kan jag ångra mig nu för att jag inte tog det när jag började plugga?
Nej, det kan du ju inte göra. Men du kan ju. Men däremot kan du ju lägga till det nu. Om du har lån, vanligt lån, så kan du ju börja med det nu i så fall.
Ja, men kan jag, även om, för jag menar så här,
men du kan inte söka liksom för förra året.
Nej, det är inte det. Men för, ja, alltså så här, jag menar bara för att förra året nu, alltså 2019, så har ju inte jag tjänat så mycket pengar för att jag har ju pluggat liksom. Men innan jag började plugga jobbade jag ju. Ja. Hur funkar det då?
Så länge du har haft studiemedel här som du började. Ja. Mm. Och det var år...
När jag började 2018, ja.
18, ja. Och då är det ju 2000, och du har haft studiemedel hela tiden här. Ja. Då är det ju inkomståret 2017 då som vi vill veta vad du hade för skatt.
Då är det lögn.
Man måste ju ha själva grundlånet för att kunna söka tilläggslån.
Ja,
så har du grundlånet nu så kan du ju gå in och göra en ändring på den här terminen och lägga till
tilläggslånet. Kan jag göra det nu för den här terminen?
Ja. Och det, du kan lägga till det ända till terminen är slut. Och det är det som är lite fiffigt här med lån, och det är ju att man kan ju faktiskt välja. Ja, men jag söker bara bidrag för att jag vill pröva och leva på det. Och så efter halva terminen kommer man på att nej, jag måste nog låna. Då kan man under studieperioden så kan man lägga till lån.
Det är så lycklig.
Och samma sak, man kan ju ta bort lån om man vill, så länge inte de har varit utbetalda. Mm. Och man kan dessutom, vi betalar ju ut 20 veckor studiemedel per termin på högskola och universitet. Och man kan ju välja till exempel att, nej men jag behöver bara lån för 10 000 kronor, säger vi. Ja, men jag tar... Ja. 5 veckors lån då. Alltså då kan man välja att bara ta 5 veckors lån men ändå bidrag hela perioden. Så att det är ett väldigt flexibelt system, och du kan ju ändra dig eller lägga till under terminen.
Alltså du gör mig så lycklig. Jag är så glad för att jag har verkligen så här, ja men folk har sagt till mig så här, men gud, du är över 25, varför tar du inte det här tilläggslånet? Jag var så här, nej men jag känner att det räcker med 10 000 för mig och bla bla. Men nu försöker jag ta körkort och det är så himla dyrt, och alla är så här, varför har du inte tagit tilläggslån? Jag bara, men det kan jag väl inte ändra nu, har jag sagt då. Men det kan jag.
Ja, ja precis. Exakt. Så länge terminen pågår så går det bra.
Ja, vad bra att du kom hit.
Ja, eller hur?
Det här kommer underlätta för dig.
Så det kan du göra.
Det kommer komma en tårta.
Sen, ja, precis.
En riktig tårta.
Och sen har vi ju faktiskt även tilläggsbidrag om man har barn under 18 år. Mm. Det är väl några hundralappar tror jag per månad som man kan få, beroende på hur många barn man har. Mm. Det har vi ju också då som man kan söka.
Mm.
Sen har vi ju även något som kallas merkostnadslån, men där är det ju oftast i svenska studier om man pendlar, att man till exempel bor i Västerås men läser här på Stockholms universitetet, och så kan man söka lån för pendling då mellan Västerås och Stockholm.
Om man bor i
Stockholm,
Uppsala, kan man söka det då?
Det tror jag nog att du kan. Men däremot inom Stockholmsområdet, det är inte så att bara för att du bor i Hallunda, var det enda ställe jag kom på det som låg, ja, men som ligger lite på andra änden av stan eller liksom så, så kan du ju inte söka pendlingsbidrag för att du ska åka hit.
Nej, det förstår jag. Men jag tänker på...
Eller till exempel om du bor i Huddinge kommun eller någonting, för det är ändå Stockholm.
Ja, det är samma
län. Det måste vara en annan stad liksom, kan man säga.
Nej, men för jag tänker de som bor i Uppsala måste ju ändå liksom ha antingen dubbla kommunala kort liksom, eller åka SJ då. Det är ju alltså så här... Nu vet jag det här för att min kille jobbade i Knivsta, så han liksom höll på att pendla. Det är ju svindyrt liksom. Mm. Så om du är student och bor i Uppsala så tänker jag att det måste kosta.
Ja. Men du måste ju även där då ha grundlån, tar jag för mig. Att det, det är inte alla merkostnadslån man behöver ha det för. Men, sen när man ska läsa utomlands...
Som jag har gjort.
Precis, då finns det ju lite mer lån man kan ta.
Mm.
Dels finns det ju ett lån för att man läser utomlands för att man tänker att man har mer kostnader.
Mm.
Det är väl ungefär 500 kronor i veckan när jag får med någonting. Sen finns det även för undervisningsavgift, resa, tur och retur. Om man behöver försäkring, är det ett land där man måste vaccinera sig så kan man nog låna för det också.
Mm.
Ja. Så att där finns ju att... mer lån om man säger då.
Mm. Jag tror att jag lånade för allt utom vaccin typ. Mm. Med det. Och alltså, det måste jag säga, för att det var någon rekommenderad försäkring som jag tog då. Mm. Och den var också jättebra, för jag var ju tvungen att åka till sjukhuset då och fick hjälp. Så att det var jättebra.
Så att där finns det ju mer lån då än vad du gör på Sveriges sidan då. Men då kan det ju vara så att man har mer kostnader också. Mm. Helt enkelt.
Men hur är det här? För att jag minns att när jag pluggade i Norge, då var det liksom så att då får du, då är det också skillnad på liksom vad som är lån och vad som är bidrag. Men så är det en viss del av lån. Alltså när du får pengarna på kontot, då är allt lån. Men sen när du genomför och blir godkänt, då blir liksom en viss procent gjort om till bidrag. Så du behöver inte betala tillbaka det.
Ja, okay.
Är det, men det är inte det systemet som är här.
Här är bidrag, bidrag.
Bidrag är bidrag, bidrag.
Och lån är lån.
Ja. Så jag minns jag liksom att det var en så här press i Norge. Att det var så här, men om du inte får godkänt får du större skulder helt enkelt. Än om du har... Ja. Fått en godkänd utbildning. Mm. Men då behöver man inte oroa sig för det.
Det här. Behöver man inte oroa sig för. Utan här är bidrag, bidrag. Och lån är lån. Mm. Den enda gången man ska oroa sig är om man till exempel gör avbrott eller någonting annat sånt. Mm. Som gör att man kanske har fått för mycket utbetalt i och med att vi betalar i förskott. Och sådär. Man behöver inte ens oroa sig för det. För det är inga jättepengar kanske. Men det är väl då det liksom kan hända att man får betala tillbaka bidraget då.
Och det är också någonting jag undrar om lånet. Alltså om man dör, vad händer med ens lån då?
Nu jobbar jag ju inte med återbetalning. Men när man dör så skulle jag nog vilja säga att det avskrivs.
Ja. Jag tror att jag har läst det.
För det är ingenting man ärver. Nej,
men för jag har också fått för mig att det är så. Men ja. Det är ju skönt att ens familjemedlemmar inte behöver.
Nej, precis. Nej, utan det avskrivs skulle jag vilja säga.
Mm.
Helt enkelt. Mm. Och betalar vi ändå och betalar tillbaka så är det ju ändå väldigt låg ränta så på lånen.
För det känns som att det finns två grupperingar där. Att vissa, för jag känner också vissa personer som inte har lån alls liksom, för att och heller jobbar bredvid studierna för att de tycker att det låter läskigt med lån. Mm. Liksom, och vi inte har skulder. Medan den andra gruppen liksom säger att det är ju det, är liksom det snällaste lånet du kan ha. Utnyttja det och spara upp pengarna då om du vill jobba bredvid ändå. Ja. Vad tänker du?
Alltså det är ju ett väldigt snällt lån. Det kan jag ju hålla med om. Räntan år tror jag är 0,16% eller någonting. Så är det något lån man ska ta så är det väl kanske det här.
Mm.
Så, om man nu ska ta ett lån här i livet.
Mm, exakt så jag tänker.
Och man kan ju, det här är ju min personliga åsikt då vill jag ju tillägga. Att man kan ju faktiskt se det som en investering i sig själv.
Mm.
Så, om man nu behöver pengarna ska jag väl tillägga. Är det så att man känner att man inte behöver pengarna. Nej, då ska man ju inte ta lån. Helt enkelt, för då är det ju onödigt. Men om man nu ska ta ett lån, om man behöver ta ett lån, ja då är det väl det här man ska ta, tycker jag. Så.
Men finns det inte någonting med att du får inte jobba, alltså det finns en gräns för hur mycket du kan tjäna samtidigt som du tar CSN?
Vi har ju någonting som kallas fribelopp. Så. Och när man får beslutet, om man nu tänker jobba, när man får beslutet så läs det. Helt enkelt. För där står det exakt hur mycket just ditt fribelopp är. För allting handlar om hur mycket eller hur många veckor studiemedel man tar ut per halvår. För vi tittar ju kalenderhalvår på inkomsterna. Och där står det ju då att ja, men du får tjäna så här mycket. Och allting är ju då före skatt. Helt enkelt. Och oftast brukar det ligga på runt 85-90 tusen där per halvår och före skatt. Så att man har ju goda möjligheter att jobba. Det har man
ju. Ja, jag är inte i närhet.
Men alltså, jag, med min utbildning, jag skulle inte ens, alltså den här podden, det är så mycket utanför, alltså utanför skolan som jag har tid med. För att den är så tidskrävande. Liksom. Ja. Så jag skulle aldrig klara av att jobba.
Nej, men jag säger, för jag också, vår skola är också liksom, ja, men vi är i skolan i princip 9-4-5, ibland längre varje dag. Liksom. Varje dag. Men jag har ju folk i min klass som liksom, och sen jobbar de lördag, söndag, hela terminen. Ja, det är så här supermänniskor som jag inte... Ja, men jag tänker att även om du gör det, om du har liksom ett vanligt
extra knäck som student så har du svårt att komma upp i de summorna
ja.
På ett halvår.
Det är ju ändå, man får ju man får ju ändå tjäna väldigt mycket per halvår. Och det är väl, det tycker jag väl ändå är bra, för då har man ju ändå möjlighet att liksom, har man ju olika alternativ. Så, som du säger, vissa är supermänniskor och älskar och jobbar jättemycket och inte har någon fritid kanske, vad vet jag. Men alla är vi olika. Och, så att, men jag tycker det är bra att de har höjt det. För när jag själv studerade, då tror jag, om jag inte minns helt fel nu, så var det typ 23 000 eller något sådär. Eller om det var 23 på våren då kanske, och 30 på hösten eller tvärtom. Ja,
det alltså, det var ett bra sommarjobb, så är det ju uppe i dem.
Ja, precis. Så att det då tror jag att det var värre, att då tror jag det var mer vanligt att folk lyckades komma över, och det blev kanske lite tokigt då. Men så att jag tycker det är bra att de höjer så att folk får möjlighet. Något annat man kan säga om fribelopp, om vi ändå ska prata om det, som ibland kan ställa till det för folk. Det är inte jättevanligt, men när väl händer så blir det tokigt. Det är om man till exempel säljer en lägenhet med vinst, vilket de flesta gör. Hoppas man i alla fall.
Ja.
Det kan även vara att man kanske säljer, vad vet jag, fonder, aktier, vad som helst. Och får en kapitalvinst. Då ska den ingå i den här inkomsten. För man tänker ju ofta så, om en inkomst, ja men jag förtjänar 91 000 före skatt, då tänker man ju arbete eller kanske eget företag eller någonting. Man tänker inte, ja men jag säljer en lägenhet och så får jag 200 000 i vinst. Det är inte så man tänker oftast.
Nej, jag hade inte tänkt så.
Så det är väl någonting jag vill säga, att om man tänker sälja en lägenhet eller man har aktier eller fonder eller någonting som man säljer med vinst, så att man får en kapitalvinst på deklarationen. Inte bra.
Men det är under studietiden.
Det är under studietiden, nu vill jag ju tillägga. Ja, det gör efter när jag studerar klart utan studiemedel. Det lägger jag inte i. Men om vi säger, för det händer ju att folk...
Om man ärver pengar då?
Det är ingen fara.
För
så länge du inte ärver någonting som du sen säljer och får en kapitalvinst. För att det är ju inkomst av kapitalet som... Och vi får ju inte veta någonting... Tyvärr förrän, nu ska vi se så vi tänker rätt. De kontrollerna vi kommer göra nu på inkomst under studietid, det är ju de uppgifterna får ju vi vid det här årsskiftet då, 19 här, 20. Det är ju det man har tjänat in 2018. Så att det kommer ju som en glad överraskning nu när CSN skickar hem ett brev. Hej, du har haft så här mycket inkomst. Och då kan det ibland vara att man har sålt en lägenhet till exempel.
Då är det bättre att hyra ut den lägenheten tills att man har gått klart.
Ja, precis.
Jag kan bara säga, inte sälja lägenheten.
Sälja lägenheten får ni gärna göra, men ni ska tänka på att det kan påverka ert studiemedel.
Sälj lägenheten, men gå med förlust.
så att det är väl det man ska tänka på. För det är inte så jättekul när vårt brev kommer hem ett och ett halvt år senare. Och liksom, hej, du har haft en kapitalinkomst, du får betala tillbaka både bidrag och lån. Och det kan ju ibland 40-50 000, om man har tagit hela terminer, har man dessutom då tagit tilläggslån. Alltså det kan bli väldigt, väldigt tokigt för den personen, och jag förstår att de inte är så glada när det händer, för att det är kanske ingenting man tänker på, att man tänker ju så här, jag säljer en lägenhet eller vad man nu gör och tänker att ja, men mitt fribelopp, kapitalinkomst, alltså man tänker ju att det är ju någonting helt annat så. Så det är väl någonting man kanske kan
det där är bra.
Ha i beaktande om man nu får för sig och vill göra så.
Bra att komma ihåg. Nu sa du att vi inte jobbade med återbetalning. Men jag har en fråga. För att, visst är det så här att om man är för sen med att betala en faktura, så får man ett gebyr på 500 kronor.
Jag tror det är 450 faktiskt.
Men close enough. Inte det mycket? Eller är det jag som är...
Det beror på vad du jämför med, tänkte jag säga. Jämför du med ej betala tullavgiften här på vägarna, så tror jag den är lika mycket faktiskt. Men det är ju faktiskt någonting som riksdagen och de har bestämt, helt enkelt.
Så den var väl på politiken.
Nej, det ska jag inte göra. Men det är ju liksom de som bestämmer. Det är ju ingenting som CSN hittar på att nu vill vi betala så. Jag förstår att det svider, för det hade jag också tyckt om jag hade fått det. Det man kan göra är ju kanske ha autogiro så att man vet att det liksom blir betalt och förhoppningsvis att man har pengar på kontot och så. Eller kanske e-faktura, då får man i alla fall in den, så har man ju möjlighet att komma ihåg och lägga in den då. Själv hade jag ju på papper så här en gång i kvartalet, men det tyckte jag var bra när internetbanken kom, för då kunde man lägga in alla hela året och så visste man liksom att det blev betalt. Så att det är väl någonting sånt man kanske ska göra, för att det är inte så kul, och tyvärr så händer det ju ibland att folk glömmer bort att betala påminnelsen, och då blir det 450 kronor till. Och så, det förstår. Kom ihåg att betala, helt enkelt.
Tid. Kom ihåg att betala i tid.
Vi ska börja runda av. Är det någonting som du känner så här att det här har vi glömt att prata om?
Ja, det var faktiskt någonting jag funderat på. Och det är... Vi pratade ju om registreringar förut. Och vi pratade om ansökningar och det. Och någonting som folk faktiskt gör fel på rätt ofta är att man ansöker studiemedel för studier som man inte kan få CSN för. Och det kan vara för att man oftast är det ju kanske när man har läst ett år och man kanske gör omtenter till exempel. Och man tycker att man läser den kursen för att man pluggar ju till den. Då kan man ju inte få studiemedel för det. Det kan ju vara så att man läser en kurs, vi säger en 7,5 poängs kurs, men du redan har klarat 3 poäng av den kursen. Och man bara ska läsa då 4,5 poäng. Blev det rätt nu i matematiken, kände jag. Då är det ju bara de här 4,5 poängen man kan få studiemedel för. Inte för de 3 du redan har klarat. Så att det man ska göra när man ansöker, man tänker, ja men jag läser 30 poäng, men är det verkligen 30 poäng jag läser för? Det kanske är det man ska fundera på. Kommer jag vara registrerad på alla poäng? Är det några poäng jag har klarat och få tillgodoräkna mig? Ska jag bara läsa till en tenta? Är det självstudier? Ja, men man får liksom rannsaka sig själv lite och så. Många ska ju läsa 30 poäng och har ju rätt i det, men vi ser ju de här då som inte har rätt i det, så att det är väl det jag kanske vill sprida, att tänk till ett varv när man gör ansökan, hur många poäng ska jag verkligen läsa liksom, registrerad, alltså kursregistreringar på liksom, så.
Det var en bra,
tänk till,
precis,
det var en bra.
Och nu ska ni få tänka till.
Nu ska vi få tänka till. Vi har bytt ut våran Fuck, Marry, Kill mot ett quiz idag.
Jag har nämligen, lämpligt så dök det upp i mitt Instagramflöde i morse att CSN har ett quiz du kan ta som ligger ute. Hur mycket kan du? Och inte för att lägga någon press på er, men jag fick 6 av 6 rätt här. Känner mig väldigt duktig.
Men nu känner jag att det kommer bli så att jag måste svara först.
Ja, du svarar
för att jag kommer ju troligtvis ha fel.
och sen räknar jag poängen. Så det är alltså 6 frågor. Och ni får, det är 4 alternativa svar på varje. Så ni får säga 1, 2, 3 eller 4 liksom. Okej, är ni redo? Första frågan, eller det är ett påstående. Du börjar inte betala tillbaka då förrän du har fått ett jobb. Stämmer det här? Alternativ 1. Du ska börja betala tillbaka ditt lån direkt när du är klar med studierna. 2. Oavsett om du har jobb eller inte, börjar du betala efter ett årsskifte minst 6 månader efter du slutat läsa med studiemedel. 3. Nej, du anmäler själv när du har en inkomst och vill börja betala. 4. Du kan lugnt vänta med studielånet, det dras på skatten. Sara, vad tror du här?
Så långa alternativ.
Ja, alltså, väldigt långa.
Nej, men alltså, jag har ju faktiskt gått en utbildning som jag har lånat till sen för. Och sen börjat betala tillbaka på innan jag började med den utbildning som jag har nu.
Kommer du ihåg hur det var då?
Det är ju det som är problemet.
Vill du jag har ju svaren här, vill du läsa dem? Scrolla inte bara, för då ser du faciten. Men du måste men, svara jag lite började, snabbare för började, annars blir det tråkigt att lyssna på.
Jag började inte betala tillbaka mitt lån direkt jag var klar med studierna. Det gjorde jag inte. Men det kan ha varit efter ett årsskifte. Kan jag tänka mig. Så jag tänker gissa på att det är efter ett årsskifte.
Svar nummer två från Sara då.
Ja,
vad gissar Marie?
Nej, jag gissar väl nog på nummer två också där. Vad var det? Ett halvår och ett årsskifte?
Ja, årsskifte, du börjar betala efter ett årsskifte minst 6 månader efter du slutat läsa. Och jag kan meddela att ni båda har rätt svar.
Vilken tur känner jag.
Okej.
Okay. Jag känner mig helt på stolen alltså.
Nästa fråga. Återbetalningsbeloppet beräknas på din inkomst. Stämmer det? 1. Varje år beslutar CSN hur mycket du ska betala oavsett inkomst. Om du har svårt att betala kan du ansöka om att betala mindre. 2. Studielånet dras på skatten och är anpassat till inkomsten. 3. Alla betalar samma belopp. Det har ingen betydelse vad du tjänar. 4. Du behöver inte säga till CSN om du har låg inkomst. Staten vet det mesta.
Nej, men jag, där vill jag säga nummer 1.
Varje år beslutar sig sen hur mycket du ska betala oavsett inkomst. Om du har svårt att betala kan du ansöka om att betala mindre, gissar Sara.
Ja.
Vad säger Marie?
Mm, ja, jag säger nog nummer 1 också. Mm.
Och båda har rätt. Det går bra för er. Tredje frågan. Lånet skrivs av om du skjuter upp det tillräckligt länge. Stämmer det?
Förlåt, det var jättekul.
Om det ännu var så. 1. Det är bara om du bor utomlands som du slipper betala. 2. Betalningsplanen som CSN skickar ut är bara en rekommendation. 3. Om du läser en ny utbildning behöver du inte betala studielånet för den gamla utbildningen. 4. Lånet kan skrivas av på grund av ålder, dödsfall eller om det finns synnerliga skäl. Om du inte betalar lämnas kravet till kronofogden.
Jag tror att det är den sista där. Men vadå ålder?
Ja, vadå ålder, Marie?
Utveckla. Ja, man...
Det var rätt svar förresten.
Dödsfallet har vi ju varit inne på.
Ja,
det
har vi varit inne på.
Man har ju till en viss ålder man ska betala tillbaka till. Nu kan jag inte exakt åldern, men vid en viss ålder så skrivs det av.
Men är det typ så här när man går i pension? Eller är det...
Alltså det här annuitetslånet som är nu, då liksom är ju planen att man ska ha betalt tillbaka typ vid 60-65 där.
Ja, okay.
Det är ju liksom planen. Så, men de gamla lånen vet jag inte riktigt, men jag tror att det är upp till pensionen där någonstans och sen skrivs det av. Men jag kan inte riktigt avskrivningsreglerna för den nya känner jag.
Men vi vill inte uppmana folk med att vänta och betala på lånet till pensionsåldern.
Verkligen inte. Utan man ska, alltså annuitetslånet är ju till för att man ska ha betalt tillbaks det, typ så att man inte ska sitta med det vid pensionen, men sen kan det ju av olika anledningar göra att det kanske blir förskjutet då, så det svarar ju mina kollegor på återbetalningen bättre på känner jag. Ja.
Så ring dem om du är 65 och fortfarande inte har betalat tillbaka.
Ja, eller om man nu har frågor, allting står ju på vår hemsida också, så att där hittar man ju väldigt mycket information om man vill veta om avskrivningar och dödsfall och åldrar och ja.
Ja. Ja, ni hade rätt svar. Du fick tyvärr aldrig svara på det här.
Nej, men
ja, det kändes som du hade koll.
Ja, det var det jag tänkte gissa på faktiskt.
Du behöver inte betala om du flyttar utomlands. Stämmer det här? Svaret. Du börjar betala ditt lån tidigast 6 månader efter att du hade studiemedel. Det måste du göra oavsett var i världen du bor. 2. Alla som bor utomlands slipper betala eftersom det är så krångligt med banköverföringar. 3. Det är bara låntagare i vissa länder som behöver betala. 4. När du lämnar Sverige pausas studielånet och när du återvänder drar betalningen igång igen.
Ja, men alltså ettan.
Och Marie?
Vad var ettan igen?
Ettan är du börjar betala ditt lån tidigast 6 månader efter att du har haft studiemedel. Det måste du göra oavsett var i världen du bor.
Det låter rimligt, tycker jag.
Ja, det är korrekt igen. Det går så bra nu. Näst sista fråga. Du behöver inte betala av på lånet när du är föräldraledig. Stämmer det här? 1. Du ska betala tillbaka även om du har föräldraledigt. Har du svårt att betala kan du ansöka om att betala mindre. 2. Att slippa betala till CSN när du är föräldraledig är en förmån i socialförsäkringen. 3. Det är bara familjer med över 5 barn som slipper betala. 4. Du behöver inte betala eftersom Försäkringskassan redan har dragit av det du ska betala på studielånet från föräldrapenningen.
Ni tror att det är ettan där också?
Marie?
Nu kommer jag inte ihåg alla alternativ, de är så långa jävlar, men man ska betala i alla fall,
ja,
så mycket kan vi säga.
Det stämmer, ja. Du ska betala tillbaka även om du är föräldraledig.
Men man kan ansöka om att betala mindre.
Ja, det är bra för singelmoderskap. Se den här quizen, man lär sig. Det landar. Sista frågan, kan ni få 100% som jag fick? Ja.
Du var en förebild.
Du kan inte betala av lånet snabbare, stämmer det? 1. Du kan bara betala extra en gång per år innan du fått ditt årsbesked. 2. Om du vill slutbetala måste du anmäla det året innan du vill betala om du vill slutbetala måste du anmäla det året innan du vill betala hela skulden. 3. CSN är en statlig myndighet. Vi har våra regler och du måste följa CSN betalningsplan utan avvikelse. 4. Du kan när som helst betala mer på lånet. Vill du betala hela lånet kontaktar du CSN för att få rätt belopp.
Ja, jag tror att det är det sista. Att man kan betala mer om man vill.
Vad säger Marie?
Jag säger så här, vi är ju en statlig myndighet då. Men vi vill ju gärna, vill folk betala så jag självklart får de göra det, kände jag.
Och det stämmer, det är 100%! Så himla bra!
Fan vad skönt.
Ja, vilken tur kände jag. Jag blev lite nervös.
Det var väldigt bra.
Det var ett bra quiz.
Jag tycker ändå det är ett ganska underhållande
men
quiz.
Men de har ju faktiskt en poäng. Jag tänkte vi pratade lite om det här med nedsättning. Återkom ju ett par gånger, hörde jag. Att de har ju ändå en poäng. Alltså, är det så att man sitter, inte kan betala. För det kan ju hända av olika anledningar. Alltså, ring CSN. Mm. Ring hellre en gång för mycket och fråga än att... Mm. Inte låtsas om någonting. Vad var det? Jag skjuter upp det så det är ingen som ser det ungefär. Prata med oss liksom. Så.
Yeah.
Alltså vi har fått så mycket bra tips idag. Yeah. Tack för att du kom hit. Alltså nu vet ni vad som gäller. Är det någonting med CSN? Tänk till, ring och prata med CSN. Ja. Eller skicka en tårta.
Eller skicka en tårta.
Det går bra att mejla också.
Ja.
Ja.
Mm.
Nej, men tack för att jag fick komma.
Tack
det
för
var
att
så det var bra. Roligt.
Ja.
Ja.
Och
det blir väldigt roligt.
Nästa vecka blir bra. Vi hörs. Vilar er. Hej då.
Du har lyssnat på Plugg26 Plus, en podcast i samarbete med Hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman
och Sara Mörk. Vår fantastiska jingel är skriven av Sara Phyllis Brannes. Och följ oss gärna på Instagram.
Har du frågor eller tips så kan du mejla till plugg26plus@studietid.se.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.